Kapitel 14. Drömmar och mardrömmar. Egwene steg inte ut ur drömmen när hon fick syn på Ninive och Elaine. Hon kastade sig ut. Inte tillbaka till sin sovande kropp i Carrhain. Natten var ännu ung. Utan till ett väldigt mörker som så långt ögat kunde nå var fyllt av små ljusprickar. De var långt fler än alla stjärnor som syntes ens den klaraste natt. Och var och en var skarp och tydlig. Utan form svävade hon i den oändlighet som fanns mellan Tel Aaron Riord och den vakna världen. Den smala klyftan mellan dröm och verklighet. Om hon hade haft en kropp här skulle hennes hjärta ha dunkat som en vansinnig trumma. Hon trodde inte att de hade sett henne. Men vad i ljusets namn hade de gjort där? I en del av tornet där det inte fanns någonting av intresse. På sina nattliga utflykter undvek Egwene nogsamt den ärmelintronandes ämbetsrum, novisavdelningen, till och med de antagnas avdelning. Det verkade som om antingen Ninive och Elaine eller någon annan alltid var i dessa delar av byggnaden. Hon kunde förstås ha stannat och pratat med Ninive och Elaine. De kunde absolut bevara hemligheter, men någonting hade fått henne att låta bli. Hon hade drömt om att göra det, och det hade alltid varit som en mardröm. Inte av det slag som fick henne att vakna alldeles kallsvettig, utan en sån som fick henne att ligga och vrida sig. Sen var det de andra kvinnorna. Visste Aesidena i Shalidar att främlingar gästade tornets korridorer i drömvärlden? Åtminstone främlingar för henne. Om de inte visste det så fanns det ändå ingen möjlighet för henne att varna dem. Ingen som hon kunde välja. Det var så att hon kunde bli tokig. Den väldiga oceanen av stjärnbestrött mörker virvlade runt kring henne och tycktes röra sig medan hon själv var stilla. Likt en fisk som var van vid detta hav simmade hon där lugnt och säkert och tänkte egentligen inte mer på det än en fisk skulle ha gjort. De flimrande ljusen av drömmar, drömmar tillhörande alla världens människor, i alla världar, också platser som inte riktigt var som den värld hon kände till och andra som inte liknade den alls. Det var Varinsedé som först hade berättat om dem för henne. Sen hade de visa bekräftat att det stämde, och hon hade själv sett saker när hon kikat in i dem, saker som hon inte kunde begripa ens i en dröm. De var inte mardrömmar. Mardrömmar verkade alltid vara dränkta i rött, blått eller en dunkel grå färg som liknade djup skugga. Men de var fyllda med omöjliga saker. Det var bäst att undvika dem. Det var tydligt att hon inte hörde hemma i dessa världar. Att kika in i en sån dröm var som att plötsligt finna sig omringad av spräckta speglar. Allting snurrade runt och det gick inte att avgöra vad som var upp och ner. Det fick henne att må illa och även om hon inte hade någon mage här så skulle hon ha det när hon återvände till sin kropp. Att kräkas var inget trevligt sätt att vakna. Under sina utflykter på egen hand hade hon lärt sig en del som de visa inte hade visat henne och rent av begett sig till platser de inte skulle ha tillåtit henne att besöka. Och ändå, hon betvivlade inte att hon skulle ha lärt sig mer, mycket mer, om hon haft en drömgångare med sig. Någon som berättat vad som var allt för farligt och än så länge helt förbjudet. Men också kunde föreslå vad hon skulle försöka med istället. Hon hade sedan länge kommit förbi den enklaste stadiet, sånt som var lätt att räkna ut. Nå, kanske inte direkt lätt, aldrig riktigt lätt. Och nått en punkt där hon själv kunde resonera sig fram till nästa steg. Men det var fortfarande steg som de visa drömgångarna hade tagit för länge sedan. Någonting som tog henne en månad att behärska på egen hand kunde de lära henne på en natt eller en timme när de bestämde sig för att hon var redo. Aldrig innan dess. Det var så retfullt när allt hon ville var att lära sig. Lära sig allting. Genast. Alla ljusen såg ut att vara exakt likadana. Men likväl hade hon lärt sig att känna igen en handfull av dem. Hur det gick till visste hon inte, vilket retade henne. Inte ens de visa visste det. Om hon väl hade funnit vem någon dröm tillhörde, kunde hon sedan alltid hitta denna persons dröm igen, oavsett om han eller hon begav sig till andra änden av världen. Det där ljuset var Berylane, Maynas första dam, kvinnan som Rand hade satt att styra i Carhain. Egwene blev illa till mots av att titta på hennes drömmar. För det mesta skilde de sig inte från andra kvinnors, åtminstone kvinnor med lika stort intresse för makt, politik och det senaste klänningsmodet. Men emellanåt drömde Berylane om män, ibland män som Egwene kände, på ett sätt som fick Egwene att rodna vid blotta minnet. Och det aningen dämpade skenet där borta var Rand. Hans drömmar vaktades av en skyddsformel vävd med Sidin. Hon stannade nästan där. Det grämde henne att någonting hon varken såg eller kände kunde stänga henne ute lika effektivt som en stenmur. Men så lät hon ljuset glida förbi. Ännu en natt av ganglösa ansträngningar kändes inte särskilt lockande. På denna plats var alla avstånd satta ur spel, på samma sätt som tiden var det i Tel Aaron Riord. Rand låg och sov i Caimlin, såvida han inte hade skuttat i Tear. För övrigt skulle Egwene verkligen vilja veta hur han gjorde det. Men bara en liten bit från hans dröm hittade Egwene ett annat ljus som hon kände igen. Det var Bear i Carhain, hundratals rastmil från Rand, var än Rand befann sig i natt. Så visste hon säkert att det inte var i Carhain. Hur bar han sig åt? Egwene pilade iväg från den visa ström och ljusprickarna for förbi runt henne. Om hon hade sett Amys och Melanes ljus också skulle hon kanske inte ha flytt. Men om de båda andra drömgångarna inte sov kunde de vara ute på drömvandring. Någon av dem kunde vara där hon själv var, kanske till och med redo att slå ner på henne och dra ut henne ur drömmen eller in i sin egen dröm. Hon betvivlade att hon kunde hindra dem, inte ännu. Hon skulle vara utlämnad åt den andra, bara vara en del av hennes dröm. Att hålla fast vid sig själv när man vistades i någon annans dröm var tillräckligt svårt om drömmaren var en vanlig människa som inte hade någon aning om vad som pågick. Och minst lika svårt var det att ta sig ut innan personen slutade drömma om en, vilket de knappast skulle göra förrän de vaknade, eftersom man ju faktiskt fanns där i drömmen. Om det var en drömgångare, lika medveten om sina drömmar som om den vakna världen, var det omöjligt. Och det skulle ändå långt ifrån vara det värsta. Men ens gick det upp för henne hur dumt hon betedde sig. Det var lönlöst att fly. Om Amys eller Melaine hade hittat henne, skulle hon redan ha varit någon annanstans. För den delen kunde hon lika gärna vara på väg rakt mot dem. De förbiilande ljusen saktade inte in runt henne, utan stannade bara tvärt. Det var så det fungerade här. Hon undrade förargat vad hon skulle göra nu. Bortsett från att lära sig mer om vad hon kunde göra i Tel Aaron Riord, så var hennes främsta syfte med att komma hit att fånga upp några små smulor av vad som skedde i världen. Ibland verkade de visa inte kunna berätta ens ifall solen var uppe eller ej, om hon inte kunde se det själv. De sa att hon inte fick bli upprörd. Hur skulle hon kunna låta bli när hon hela tiden oroade sig över allt hon inte visste? Det var det hon hade gjort i Vita tornet. Försökt få någon vink om Elaidas avsikter och Alvierins. Mer än antydningar hade hon inte hittat, och inte mycket av den varan heller. Hon avskydde att sväva i okunnighet. Det var som att plötsligt bli både blind och döv. Nå, nu var Vita tornet inte längre att tänka på. Inte när hon inte längre kunde veta vilka delar det var tryggt att vistas i. Resten av Tarvalon hade hon redan strukit från sin lista sedan hon för fjärde gången varit nära att springa på en kopparhyad kvinna som denna gång nickat belåtet medan hon av alla orimliga saker studerat ett nyligen blåmålat stall. Vem hon än var hade hon inte kommit till Tel Aaron Riyard genom att drömma sig dit av misstag. Hon försvann inte på det sätt som en omedveten drömmare gjorde, och dessutom verkade hon vara gjord av dimma. Tydligen använde hon en cheer and grill, vilket var ett nästan säkert tecken på att hon var HD. Egwen kände bara till en cheer and grill som gav användaren tillträde till drömvärlden utan att använda kraften, och den hade Ninive och Elaine. Den slanka kvinnan hade emellertid inte varit HD länge. Hon var riktigt vacker och klädd i en skandalöst tunn klänning och verkade vara i Ninives ålder snarare än obestämbart tidlös. Egwen kunde ha försökt att följa efter henne. Hon kunde ju tillhöra svarta Aya som hade stulit Cheer and Greeler som hade med drömvärlden att göra. Men sen hade hon vägt risken att bli ärtappad, kanske till och med tillfångatagen, mot det faktum att hon inte kunde berätta det hon fick reda på för någon. Inte förrän hon kunde prata med Ninive och Elaine igen eller uppdagade någonting så allvarligt att allting hängde på det. Svarta Aya var trots allt Eishedernas angelägenhet, och helt frånsett alla andra skäl till hemlighetsmakeri kunde hon inte berätta om dem för vem som helst. Hon hade strängt taget inget val. Hon studerade tankspritt ljusen närmast omkring sig. Hon kände inte igen något av dem. De var fullständigt stilla, likt skimrande stjärnor som frusits in i klar svart is. Sista tiden hade det varit alldeles för många främlingar i drömvärlden för att hon skulle trivas med det. Bara två, men det var två för mycket. Den kopparhyade kvinnan och en annan, en blåögd kvinna med robusta men tilltalande drag som gick med bestämda kliv och hade en beslutsam min. Den beslutsamma, som Egwen tänkte på henne, kunde uppenbarligen ta sig till Tel Aaron Riyard på egen hand. Hon verkade solid, inte gjord av dimma, och vem hon än var, av vilket skäl hon än var där, så kom hon till tornet oftare än Ninive, Elaine, Shariam och resten tillsammans. Förutom i tornet hade kvinnan nästan överraskat Egwen vid hennes senaste besök i Cheer. Inte någon av mötesnätterna naturligtvis. Kvinnan hade stegat omkring i klipphjärtat och muttrat ilsket för sig själv. Och dessutom hade hon varit i Camelin vid Egwens två senaste besök. Risken för att den beslutsamma tillhörde svarta Aya var lika stor som den andra. Men å andra sidan kunde endera kvinnan lika gärna vara från Salidar, eller båda två, även om Egwen aldrig hade sett dem tillsammans. För den delen kunde båda två vara från Vita tornet. Splittringen där var tillräckligt stor för att ena sidan skulle spionera på den andra. Och förr eller senare måste Eishedena i tornet få kännedom om Tel Aaron Riyard, om de nu inte redan hade det. De två främlingarna innebar bara en mängd frågor utan svar. Det enda Egwen kunde komma på var att undvika dem. Fast sista tiden hade hon förstås försökt undvika alla i drömvärlden. Hon hade börjat titta sig över axeln hela tiden, tro att någon försökte smyga sig på henne bakifrån, se saker. Hon hade tyckt sig skymta Rand, Perrin, till och med Lan, men alltid bara ur ögonvrån. Det var förstås bara inbillning, eller möjligen som deras drömmar råkade vidröra Tel Aaron Riyard. Men tillsammans med allt det andra gjorde det henne lika nervös som en katt i en hundgård. Hon rynkade pannan, eller skulle ha gjort det om hon haft någon. Ett av ljusen verkade, inte bekant, hon kände inte igen det, men det var som om det drog henne till sig. Vart hon än vände blicken återvände den alltid till samma skimrande ljuspunkt. Hon borde kanske försöka hitta Sally där igen. Då måste hon först vänta på att Ninive och Elaine lämnade Tel Aaron Riyard. Deras drömmar kände hon naturligtvis igen. Det skulle hon göra till och med i sömnen, tänkte hon med ett tyst fnitter. Och det dussintal försök hon gjort att hitta Sally där hade hittills varit lika fruktlösa som att bryta igenom skyddsformen runt Rands drömmar. avstånd och position här hade ingen koppling till den vakna världen. Enligt Amys fanns varken avstånd eller position här. Å andra sidan var idén lika god som... Till hennes förvåning började ljuspricken som hennes blick hela tiden återvände till att glida mot henne. Växa tills det som nyss varit en avlägsen stjärna var en stor vit fullmåne. En gnista av skräck tändes inom henne. Att vidröra en dröm, kika in i den, var enkelt. Som att föra fingret mot en vattenyta. Så lätt att ytan inte bröts utan bara lyfte sig mot fingertoppen. Men då skulle det vara av hennes eget val. En drömvandrerska sökte upp drömmen, inte tvärtom. Hon försökte få ljuspunkten att försvinna med viljekraft. Försökte få det strålande klotet att röra sig. Det var bara detta enda ljus som rörde sig, närmade sig och började fylla hennes synfält med sitt vita ljus. Hon försökte förtvivlat dra sig undan. Vitt ljus, bara vitt ljus, och det slukade henne. Hon blinkade och stirrade förbluffad omkring sig. Runt henne bredde en skog av stora vita kolonner ut sig. Det mesta här var suddigt, otydligt, särskilt det som var mer avlägset. Men en sak var skarp, tydlig, verklig. Gowin, som kom gående över det vita kakelgolvet med raska steg, klädd i en osmyckad grön rock och med en min där oro blandades med lättnad. Det var åtminstone nästan Gowins ansikte. Gowin var visserligen inte lika underskön som sin halvbror Gallard, men han var likväl en stilig man, och det här ansiktet var mer alldagligt. Hon försökte röra sig, men kunde inte. Inte överhuvudtaget. Hon stod med ryggen mot en av kolonnerna och hennes händer var fjättrade med kedjor ovanför huvudet. Det här måste vara Gowins dröm. Av alla dessa oräkneliga ljuspunkter hade hon stannat i närheten av hans och på något sätt blivit indragen i den. Hur det gått till var en senare fråga. Nu ville hon veta varför han drömde om att hålla henne fången. Hon fixerade beslutsamt sanningen i sitt medvetande. Det här var en dröm, någon annans dröm. Hon var sig själv, inte vad han ville att hon skulle vara. Hon godtog inte att någonting här var verkligt. Ingenting här berörde det som verkligen var hon. Dessa sanningar rabblade hon som en tyst ramsa för sig själv. Det gjorde det svårt att tänka på någonting annat. Men så länge hon höll fast vid dem kunde hon ta risken att stanna. Åtminstone länge nog för att ta reda på vilka besynnerliga idéer som rörde sig i mannens huvud. Hålla henne fången. Plötsligt slog en väldig eldslåga upp ur golvet och stinkande gul rök välde fram. Ur detta inferno steg Rand fram, klädd i en röd konungaskrud med guldbrodyr. Han ställde sig med ansiktet mot Gowin och elden och röken försvann. Det var bara det att det knappt alls såg ut som Rand. Den riktiga Rand var ungefär lika lång och bred som Gowin, medan denna gestalt var huvudet högre. I ansiktet kunde man nätt och jämnt känna igen Rands drag, men de var grövre och hårdare än de borde. En mördares kalla anlete. Han hånlog. Du ska inte få henne, morrade han. Du ska inte få behålla henne, svarade Gowin lugnt. Och plötsligt höll båda männen i varsitt svärd. Egwene bara gapade. Det var inte Gowin som höll henne fången. Han drömde om att rädda henne från Rand. Det var dags att lämna detta vansinne. Hon koncentrerade sig på att befinna sig utanför, tillbaka ute i mörkret, där hon kunde betrakta det här från utsidan. Ingenting hände. Svärden möttes med en skräll och de båda männen trodde en dödlig dans. Dödlig, åtminstone om det inte varit en dröm. Det var bara dumheter alltihop. Att drömma om en svärdskamp av alla saker. Och det var inte någon mardröm. Allting såg normalt ut, om än suddigt, istället för att vara dränkt i någon färg. En mans drömmar är en labyrint som inte ens han själv hittar i, hade en gång Bear sagt till henne. Egwan slöt ögonen och riktade in hela sitt medvetande på att vara utanför. Hon var utanför och tittade in. Ingenting annat fick plats i hennes huvud. Hon tittade in, men från utsidan. Tittade in från utsidan. Utsidan. Än en gång slog hon upp ögonen. Kampen nådde just sin kulmen. Gowin drev sitt svärd in i Rands bröst, och när Rand sjönk ner drog han loss klingan och lät den vina i en skinande båge. Rands huvud virvlade genom luften och hamnade nästan vid hennes fötter, där det stannade för att ligga och stirra upp mot henne. Ett skrik bubblade upp i hennes strupe innan hon hann kvävade. Det var en dröm, bara en dröm, men de döda ögonen som glodde på henne såg så verkliga ut. Sen var Gowin framför henne med svärdet tillbaka i skidan. Rands kropp och huvud var borta. Gowin sträckte sig mot bojorna som fjättrade henne, och så var de också borta. Jag visste att du skulle komma, sa hon andlöst och hajade till. Hon var sig själv. Hon kunde inte ge upp inför detta, för då skulle hon verkligen vara i drömmens våld. Leende lyfte Gowin upp henne i sin famn. Jag är glad att du visste det, sa han. Jag skulle ha kommit fortare om jag kunnat. Jag borde aldrig ha låtit dig sväva i fara så länge. Kan du förlåta mig? Jag kan förlåta dig vad som helst. Det fanns två Egwene nu. En låg belåtet uppkrypen i Gowins famn, medan han bar henne längs en palatskorridor kantad med färggranna vävnader och stora speglar i siliga förgyllda ramar, medan den andra satt i bakhuvudet på den första. Detta började bli allvarligt. Hur mycket hon än koncentrerade sig på att vara utanför blev hon ändå kvar och betraktade allt sammans genom de ögon som tillhörde en annan upplaga av henne själv. Hon skyndade sig att slå ner sin nyfikenhet på vad Gowin drömde om henne. Sådant intresse var farligt. Hon godtog ingenting av detta. Men ingenting förändrades. Korridoren såg nu så verklig ut där hon såg på den. Men allt hon skymtade ur ögonvrån var dimmigt. Hennes uppmärksamhet fångades av hennes egen spegelbild i en av speglarna. Och om hon inte bara varit en passagerare i huvudet på den kvinna som Gowin drömde om, skulle hon ha vridit på sig för att stirra på den. Den kvinna vars avbild hon skymtat hade varit hon. Det fanns ingenting som hon kunde ha pekat på och sagt att det skilde sig det minsta från hennes riktiga ansikte. Men på något sätt var helheten så vacker, var det enda rimliga ordet, bedövande vacker. Var det så Gowin såg henne? Nej, ingen nyfikenhet, utanför. Mellan ett steg och nästa förvandlades korridoren till en bergsslänt klädd med blommor, vars rika doft barst i hennes näsborrar av en mjuk bris. Den riktiga Egwene spratt till inom sig. Var det hon som hade gjort det här? Barriären mellan henne och den andra höll på att tunnas ut. Hon fokuserade ursinnigt. Det var inte verkligt. Hon vägrade att godta det. Hon var sig själv. Och utanför. Hon ville vara utanför och titta in. Mjukt la Gowin ned henne på en mantel som redan låg utbredd på marken. Så som det kan vara i drömmar. Han knäböjde bredvid henne, strök en hårslinga från hennes kind och lät fingret glida tillbaka till hennes mungipa. Visserligen hade hon ingen kontroll över den kropp hon färdades i, men hon kunde känna allt den kände. Och det var som om hans fingrar fick det att slå gnistor i henne. Mitt hjärta är ditt, sa han mjukt. Min själ, mitt allt. Hans rock var scharlakans röd nu. Konstfullt smyckad med guldlöv och silverlejon. Han gjorde storvulna gester med handen omväxlande mot huvudet och hjärtat. När jag tänker på dig finns det inte plats för några andra tankar. Din parfym fyller mitt sinne och kommer mitt blod att brinna. Mitt hjärta dunkar så högt att jag inte skulle höra om så själva världen sprack. Du är min sol, min måne, min stjärna, min himmel och jord. Mer värdefull för mig än livet, eller... Plötsligt avbröt han sig och grimaserade. Jag låter som en idiot, muttrade han för sig själv. Om Egwene haft någon kontroll över sina stämband skulle hon ha sagt emot honom. Det var väldigt trevligt att höra honom säga allt detta om henne, även om det var en aning överdrivet. Bara en aning. När han grimaserade kände hon hur greppet lossades en aning, men blink. Mjukt la Gowin ned henne på en mantel som redan låg utbredd på marken, så som det kan vara i drömmar. Han knäböjde bredvid henne, strök en hårslinga från hennes kind och lät fingret glida tillbaka till hennes mungipa. Visserligen hade hon ingen kontroll över den kropp hon färdades i, men hon kunde känna allt den kände, och det var som om hans fingrar fick det att slå gnistor i henne. Nej, hon kunde inte tillåta sig att godta någon del av hans dröm. Hans ansikte var som en plågad mask och hans rock nu i mörkt, dystert grått. Hans händer vilade knutna mot hans knän. Jag har ingen rätt att tala som jag önskar till dig, sa han stelt. Min bror älskar dig. Jag vet att Galad plågas fruktansvärt av oro för dig. Han blev vitrock åtminstone till hälften för att han tror att Aes Sedena har behandlat dig illa. Jag vet att han... Gowin knep ihop ögonen. Åh, ljuset hjälper mig. Blink. Mjukt la Gowin ned henne på en mantel som redan låg utbredd på marken, så som det kan vara i drömmar. Han knäböjde bredvid henne, strök en hårslinga från hennes kind och lät fingret glida tillbaka till hennes mungipa. Jag älskar dig, sa han tvekande. Åter i den gröna rocken, men fortfarande mindre stilig än i verkligheten. Han plockade med en av sina knappar innan han lät handen falla. Han såg på henne som om han var rädd för vad han skulle få se i hennes ansikte och ville dölja detta, men lyckades inte särskilt väl. Jag har aldrig sagt det till någon annan kvinna, aldrig velat säga det. Du kan inte begripa hur svårt det är att säga det till dig. Inte för att jag inte vill, skyndade han sig att tillägga och sträckte handen mot henne. Men att säga det, utan att ha blivit uppmuntrad till det, är som att kasta mitt svärd och blotta bringan för någon annan. Inte för att jag tror att du skulle... Ljus, jag kan inte säga det här rätt. Finns det någon möjlighet att du, någon gång, kanske skulle kunna komma att känna någon... Någonting för mig. Någonting mer än vänskap. Söta, dumma idiot, skrattade hon mjukt. Jag älskar dig. Jag älskar dig, ekade det i den del som verkligen var hon. Hon kände hur barriären upplöstes. Fick ett ögonblick på sig att tänka att hon inte brydde sig om det. Och sen fanns det återigen bara en Egwene. En Egwene som lyckligt la armarna om Gowins hals. Ninive satt på en stol i det svaga månskenet. Hon tryckte tillbaka en gäspning med baksidan av handen och blinkade med ögon som kändes som om de var fulla med sand. Det skulle gå. Ja, min sand, det skulle det. Hon skulle somna när hon hälsade på Theodrin, om inte förr. Hennes haka började sjunka och hon tog sig upp på fötter med ett ryck. Pallen hade börjat kännas som sten. Hennes ända hade domnat. Men detta obehag räckte tydligen inte längre. Kanske en promenad. Med utsträckta armar kände hon sig fram till dörren. Plötsligt skar ett avlägset skrik genom natten. Och i samma stund slog pallen henne hårt i ryggen så att hon for rakt in i dörren med ett eget förskräckt skrik. Halvt bedövad vände hon sig om och stirrade på pallen som nu låg på golvet. Ett av benen hade blivit skevt. Vad är det? Utropade Elaine som ens satt rakt upp i sängen. Fler skrik och rop skallade i Shalidar. En del från deras eget hus, tillsammans med ett otydligt muller och rassel som tycktes komma från alla håll samtidigt. Ninives tomma säng skallrade till och gled en bit över golvet, medan Elaines gjorde ett krumsprång som nästan fick henne att kastas av. En bubbla av ondska. Ninni var förvånad över hur lugn hon lät. Det tjänade ingenting till att hoppa runt och flaxa med armarna, men inombords var det precis vad hon gjorde. Vi måste väcka alla som fortfarande sover. Hon begrep inte hur någon skulle kunna sova i allt detta oväsen. Men de som gjorde det kunde vara döda innan de hann vakna. Utan att vänta på svar skyndade hon ut och sköt upp nästa dörr längs korridoren och duckade när ett vitt handfat kom flygande genom luften där hennes huvud hade befunnit sig och krossades mot väggen bakom henne. Fyra kvinnor delade på detta rum i två sängar som var lite större än hennes egen. Nu låg en av sängarna med benen i vädret medan två kvinnor låg fastklämda under den och försökte krypa ut. På den andra låg Amara och Ronell, en annan antagen, och vred sig vilt med kvävda ljud, hårt inlindad i sitt eget lakan. Ninnie slet fram den närmsta kvinnan under den kullvälta sängen, en gapande, mager tjänstekvinna vid namn Molinda, och föste henne mot dörren. Gå, väck alla i huset som fortfarande sover och hjälp alla du kan hjälpa. Iväg! Molinda gick med raglande steg och Ninni drog upp den andra kvinnan på fötter. Hjälp mig, Chartina. Hjälp mig med Amara och Ronell. Den fylliga kvinnan darrade i hela kroppen, men hon nickade och grep sig verket an. Det handlade förstås inte bara om att vira loss lakanet. Tyget verkade ha ett eget liv, likt en slingerväxt som kunde sno sig allt hårdare om ett träd, tills trädet dog. Med gemensamma krafter förmådde Ninni och Chartina nätt och jämt dra loss det från de båda kvinnornas halsar. Men sedan sköt kannan upp från kommoden och krossades mot taket, varvid Chartina hoppade till och tappade greppet. Lakanet rycktes ur Ninnivs grepp och var tillbaka där det varit när de började. De två kvinnornas motstånd blev allt svagare. Den ena gav ifrån sig ett skorrande strupljud, den andra var helt tyst. Till och med i det svaga månskenet som letade sig in genom fönstret såg deras ansikten svullna och mörka ut. Ninni grep återtag i lakanet med båda händerna, öppnade sig för Sajdar och hittade ingenting. Jag ger upp, bränner dig, jag ger upp, jag behöver kraften. Ingenting hände. Sängen dunsade mot hennes ben och Chartina pep till. Stå inte bara där, fräste Ninni, hjälp mig! Plötsligt slet sig lakanet ur hennes grepp en gång till. Men istället för att vila sig om Amara och Ronell igen drog det sig åt andra sidan, så hårt att de tumlade omkull i en hög. Ninni såg Elaine i dörröppningen och stängde snabbt sin gapande mun. Lakanet hängde uppe i taket. Kraften, naturligtvis. Alla är vakna, sa Elaine och räckte henne en nattrock. Hon hade själv redan en över särken. Några skrubbsår och blåmärken. Ett par otäcka sår som någon får se till när det hinns med. Och så tror jag att alla kommer att sova dåligt de närmaste nätterna. Men värre än så tror jag inte att det är. Här. Det hördes fortfarande rop och skrik i natten. Chartina hoppade till igen när Elaine lät lakanet falla, men det låg stilla på golvet. Den kullvälta sängen rörde emellertid på sig med knarrande ljud. Elaine böjde sig ner över de jämrande kvinnorna på den andra sängen. Jag tror att de mest är yra. Chartina, hjälp mig att få dem på fötter. Ninni blängde på nattrocken som hon höll i. De hade goda skäl att vara yra, så som de snurrats runt. Ljus. Hon var sannoliken helt värdelös. Så som hon rusat in och tagit befälet. Utan kraften var hon helt värdelös. Ninni, kan du ta i här? Elaine hjälpte en vajande Amara att stå upprätt, medan Chartina nästan bar Ronell till dörren. Jag tror att Amara kommer att kräkas, och det vore bäst om hon gjorde det där ute. Jag tror att pottorna har gått sönder. Att döma av lukten hade hon rätt. Sprucket porslin skrapade mot golvet i ett försök att komma ut under den upp- och nedvända sängen. Ninni stack ilsket armarna i rocken. Hon kunde känna urkällan nu, en varm glöd som var precis utom synhåll. Men hon ignorerade den medvetet. Hon hade klarat sig utan kraften i åratal. Hon kunde klara sig utan den nu. Hon lyfte Emaras fria arm över sin axel och hjälpte till med att leda ut den stönande kvinnan till gatan. De hann nästan fram. När de kom ut efter att ha torkat Emara och munnen stod alla andra redan hopkurade framför huset i nattrockar eller var de nu hade sovit i. Fullmånen lyste från den molnfria himlen och gav ett klart sken. Folk kom ut ur de andra husen i vild kalabalik, skrikande och tjutande. En ribba i ett staket började skallra, sen ännu en. En hink studsade plötsligt iväg längs gatan. En kärra full med ved rullade abrupt framåt så att skänklarna plöjde två grunda fåror i den hårda marken. Det steg rök från ett hus i närheten och man hörde röster som ropade efter vatten. En mörk skepnad på marken fick Ninive att gå fram och titta. Det var en av nattvakterna, att döma av lyktan som låg krossad intill hans utsträckta hand. Hon kunde se hans uppspärrade ögon glittra i månskenet, såg blodet som täckte ansiktet och jacket i tinningen där någonting hade huggit honom som en yxa. Och hon kände ändå efter pulsslag i hans hals. Hon var så ursinnig att hon ville tjuta högt. Folk borde få dö efter ett långt liv, i sin egen säng, omgiven av släkt och vänner. Allting annat var slöseri, rent, eländigt slöseri. Så du har hittat Shaidar i natt, Ninive. Bra. Ninive spratt till och tittade upp. Det var Anaya. Hon hade faktiskt gripit Shaidar, insåg hon nu. Hon kunde ändå ingenting göra. Hon reste sig upp, borstade dammet av knäna och försökte låta bli att se på den döde. Skulle det ha spelat någon roll om hon varit snabbare? Kraftens glöd omgav Anaya, men inte bara henne. Samma ljus omvärvde också två mer påklädda Aesir Deer. En antagen i nattrock och tre noviser, varav två i bara särken. En av dem var Nicola. Ninive kunde se andra skinande grupper, dussintal som rörde sig på gatan. Några verkade bara bestå av Aesir Deer, men inte de flesta. Öppna dig för länkning, fortsatte Anaya. Och du, Eleino, vad är det fatt med Emara och Ronell? När hon hörde att de bara var yra muttrade hon någonting för sig själv, men sa åt dem att söka upp en cirkel och länka sig samman med den så snart de blivit klara i huvudet. Sen valde hon ut ytterligare fyra antagna av dem som samlats kring Elaine. Shamer, om det nu är han och inte någon av de andra, kommer att bli varsa att vi är allt annat än hjälplösa. Skynda er nu, omfamna urkällan, men håll er kvar precis där. Ni är öppna, ger efter. Det här är inte någon av de förlorades verk, började Ninive, men den modliga Aesir Deen avbröt henne resolut. Säg inte emot, barn. Bara öppna dig. Vi har räknat med ett angrepp, om också inte just av det här slaget, och planerat för det. Fort, barn. Det finns ingen tid att öda på struntprat. Ninive knep ihop munnen och försökte hitta punkten då man omfamnade Shaidar. Själva ögonblicket av undergivelse. Det var inte lätt. Två gånger kände hon kraften strömma inte bara genom henne utan genom Anaya också. Och båda gångerna drog den sig genast tillbaka. Anaya spände läpparna och stirrade på Ninive som om hon trodde att hon gjorde det med flit. Tredje gången var det som om någon tagit henne i nackskinnet. Shaidar forsade genom Ninive till Anaya och när hon försökte dra den tillbaka. Det var hon, insåg hon, inte flödet självt. Hölls hennes flöde kvar och smälte in i ett större flöde. En känsla av vördnad kom över henne. Hon kom på sig med att titta på de andra och undra om de kände likadant. Hon var en del i någonting mer än hon själv, större än hon själv, inte bara kraften. I hennes huvud tumlade olika känslor runt, rädsla och hopp och lättnad. Och ja, vördnad mer än någonting annat. Tillsammans med ett lugn som måste komma från Aesir Deen. Och hon kunde inte avgöra vilka känslor som var hennes. Det borde ha varit otäckt. Men hon kände sig närmare dessa kvinnor än någon syster. Som om de alla var av samma kött. En spänslig grå syster vid namn Ashmanel verkade begripa vad hon tänkte, för hon gav Ninive ett varmt leende. Ninive flämtade till när hon insåg att hon inte längre var arg. Vreden hade försvunnit, uppslukad av all förundran. Och ändå fortsatte på något sätt flödet av Shaidar, nu när den blå systern hade tagit kontrollen. Hennes blick sökte sig till Nicola, och där fann hon inget systerligt leende, bara hennes vanliga beräknande blick. Instinktivt försökte Ninive dra sig ur länken, men ingenting hände. Tills Anaya bröt cirkeln var hon en del av den, och så var det med den saken. Elaine hade mycket lättare att ansluta sig, efter att först ha låtit silverarmbandet glida ner i fickan på nattrocken. Kallsvetten bröt fram på Ninives panna. Vad skulle ha hänt om Elaine hade gått in i länken när hon redan var länkad till Mogadin genom Erdamon? Hon hade inte minsta aning om svaret, vilket bara gjorde frågan desto värre. Nicola rynkade pannan och hennes blick skiftade mellan Ninive och Elaine. Inte borde väl hon kunna skilja ut vilka känslor som tillhörde vem, när Ninive inte ens kunde avgöra vilka som var hennes egna. De två sista kom in i cirkeln med samma lätthet som Elaine. Det var Shimoku, en söt, mörkögd, kandorisk flicka som blivit antagen strax innan tornet splittrades, och Kalindin, en tarabonesiska med svart hår uppsatt i massor av tunna flätor, som varit antagen i drygt 10 år. En kvinna som inte var stort mer än novis, och en annan som fick kämpa för varje smula hon lärde sig. Men ingen av dem hade några svårigheter med att länka ihop sig med resten. Plötsligt tog Nicola till orda. Hon lät halvt sovande. Lejonsvärdet, det hängivna spjutet, hon som ser bortom, 3 i båten, och han som är död men likväl lever. Det stora slaget över, men världen inte mätt på strid. Landet delat av återkomsten, och väktarna uppväger tjänarna. Framtiden vacklar på en klingas ägg. Anaya stirrade på henne. Vad skulle det där betyda, barn? Nicola blinkade. Sa jag någonting, Eishede? Frågade hon matt. Jag känner mig konstig. Nå, om du skulle kräkas får du klara av det med en gång, sa Anaya rappt. En del kvinnor reagerar underligt första gången de går in i en länk. Vi har inte tid att pjoska med din mage. Som för att bevisa detta samlade hon ihop sina kjolar och började gå gatan fram. Håll er nu nära mig allihop och säg till om ni ser någonting som behöver åtgärdas. Det var inte särskilt svårt. Folk yrade runt på gatorna, ropade frågor för att få veta vad som hände, eller bara ropade, och saker rörde på sig. Dörrar slog igen och fönster flög upp utan att någon rörde vid dem. Inifrån husen hördes det brak och skrällar. Grytor, verktyg, stenar, allt som var löst kunde när som helst hoppa upp och flyga iväg. En knubbig köksa i bara särken ryckte en förbifarande hink ur luften med ett nästan hysteriskt skratt. Men när en blek smal kar iklädd endast underkläder försökte slå undan ett vedträ blev resultatet att hans arm bröts med ett dämpat krasande. Rep slingrade sig runt folks armar och ben, och till och med folks kläder började krypa. De hittade en hårig man med skjortan snodd om huvudet, så vilt fäktande att de som försökte dra loss plagget innan han kvävdes inte kom åt. En kvinna som hade fått på sig en klänning men inte hunnit knäppa den hängde sig fast vid halmtaket på ett hus, medan klänningen försökte dra med henne rakt över huset eller kanske upp i skyn. Att ta hand om allt det här visade sig inte vara svårare än att hitta det. De flöden av kraften som Anaya styrde genom länken och de från andra grupper skulle utan vidare ha kunnat stoppa en skenande buffeljord, för att inte tala om en kittel som fått för sig att börja flyga. Och när man väl fått stopp på någon av sakerna, antingen med kraften eller för hand, rörde de sig för det mesta inte igen. Det fanns inte ens tid att stanna för att hela någon annan än de som riskerade att dö annars. Blåmärken, sår och brutna ben fick vänta medan ännu en staketribba slogs till marken. Förhoppningsvis innan den hunnit krossa någons skalle. Eller ännu en tunna hejdades i sitt vilda rullande innan den bröt benet av någon. En känsla av vanmakt började växa hos Ninive. Det fanns så många saker att stoppa. Alla var små, men en man som fått huvudet krossat av en stekpanna eller en kvinna som blivit strypt av sin egen särk var lika död som någon som dödats med kraften. Vanmakten var inte bara hennes. Det kändes som om den kom från alla kvinnorna i cirkeln, till och med Eishedena. Men allt hon kunde göra var att raska på tillsammans med de andra och se på medan Enaya vävde deras samlade flöden för att strida mot 1000 olika små faror. Ninive förlorade sig själv i att vara en ledning, vara ett med 1 dussin andra kvinnor. Slutligen stannade Enaya och rynkade ögonbrynen. Ninive blev överrumplad när länken löstes upp. Först sjönk hon bara ihop där hon stod och stirrade oförstående kring sig. Stön och gråt hade ersatt skrik och rop, och bortsett från de som försökte hjälpa de sårade var gatan stilla i månskenet. Att döma av hur månen stod hade mindre än 1 timme förflutit, men Ninive tyckte att det kändes som minst 10. Hennes rygg värkte där stolen hade träffat henne, knäna darrade och ögonen sved. Hon gäspade så våldsamt att det nästan slog lock för öronen på henne. Inte alls vad jag hade väntat mig av någon av de förlorade, muttrade Enaya halvt för sig själv. Hon lät också trött, men tog genast itu med nästa sak. Hon tog Nicola i axeln. Du kan knappt stå på benen. I säng med dig. Se så, iväg barn. Jag vill prata med dig imorgon bitti, före frukost. Angla, du stannar. Du kan länka igen och ge lite kraft till att hela. Lanita, i säng. Det var inte de förlorade, sa Ninive. Eller snarare mumlade. Ljus och trött hon var. Det var en bubbla av ondska. De 3 Eishedena stirrade på henne. Det gjorde för den delen även resten av de antagna, utom Elaine och noviserna också. Till och med Nicola, som ännu inte hade gått. För en gång skull struntade Ninive i hur mycket kvinnan vägde henne med blicken. Hon var för sömnig för att bry sig om det. Vi såg henne i Cheer, sa Elaine, i klippan. Egentligen bara följderna. Men det var ändå närmare än någon av dem hoppats att behöva komma än igen. Om Shamel attackerat oss skulle han inte ha nöjt sig med att slänga runt träpinnar. Ashmanel utbytte en outgrundlig blick med Bartin, en grönsyster, som lyckades få sin trådsmala figur att se graciös ut och sin långa näsa att verka elegant. Enaya blinkade inte ens. Du verkar ha mycket ork kvar, Elaine. Du kan också hjälpa till med att hela. Och du, Ninive, du har tappat den igen, inte sant? Nå, du ser ut som om du skulle behöva bli buren i säng. Men du får klara dig dit på egen hand. Shimoku, res dig upp och gå och lägg dig, barn. Kalindin, du kommer med mig. Enaya ser det, sa Ninive försiktigt. Elaine och jag hittade någonting i natt. Om vi kunde få tala med er igen. I morgon, barn, i säng med dig. Nu, innan du stupar. Enaya väntade inte ens för att se om de lydde henne. Hon drog med sig Kalindin bort till en jämrande man som låg med huvudet i en kvinnas knä och böjde sig över honom. Ashmanel tog med sig Elaine åt ett annat håll och Baratin tog Anglia åt ett tredje. Innan Elaine försvann i vimlet tittade hon på Ninive över axeln och skakade lite på huvudet. För all del, det var kanske inte bästa tiden eller platsen att tala om skålen och Ibordar. Det hade varit någonting underligt med Anayas reaktion, som om hon vore besviken på att det inte hade varit ett angrepp av någon av de förlorade. Varför? Hon var för trött för att tänka klart. Även om Anaya hade styrt flödena så hade Ninive genomströmmats av Shaidar i gott och väl 1 timme, vilket skulle kunna trötta ut även någon som just hade fått sova gott en hel natt. Ninive vacklade till och fick syn på Theodrin. Den domanska kvinnan linkade fram tillsammans med ett par vitklädda noviser och stannade när hon stötte på någon vars skador var tillräckligt lindriga för att hennes förmåga att hela skulle räcka till. Hon såg inte Ninive. Jag ska gå och lägga mig, tänkte Ninive buttert. Enaya Shedeh sa det till mig. Varför hade Enaya verkat besviken? Det fanns en tanke som försökte hitta in i hennes medvetande, men hon var för trött för att hjälpa den. Hon släpade benen efter sig, snubblade nästan på den släta marken. Hon skulle sova, och så kunde Theodrin tycka vad hon ville om saken.